För några veckor sedan deltog jag i en paneldebatt. Det är egentligen lite anmärkningsvärt, för jag tycker att debatter är slöseri med tid. Man kommer aldrig någon vart. Men jag gjorde det i alla fall. Och det var på en kyrkmässa i Göteborg. Och debattens tema var på rutinens brant. Vi skulle lösa kyrkans problem. Och jag hade ju ingen större känsla när vi gick därifrån att vi hade gjort det. Men jag hade i alla fall hunnit att fundera en del. Och det gör man ju mycket som förkunnare. Man funderar en hel del över vad vi sysslar med och vad det hela går ut på, om vi verkligen har förstått själva vad det hela går ut på. Några spånor ifrån den verkstaden tänkte jag dela med mig av de här dagarna. Jag tänkte vi skulle börja i Matteus 5 och 13. Matteus 5 och 13. Till där tycker jag att det vi skulle kunna kalla för kyrkans problem beskrivs ganska kortfattat och ganska på kornet. Jesus säger till lärjungarna: ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Saltet kan förlora sin sälta. Är det verkligen möjligt? Har du någonsin smakat salt som inte smakar salt? Det är ju så att säga saltets egenskap. Ja, Jesus varnar oss och säger att det salt som vi utgör, det kan förlora sin sälta. Personligen tror jag att det blir socker eller något ditåt. Och jag är rädd för att det är någonting sånt som har hänt med oss. Jesus är ju inte så där förfärligt detaljerad. Han talar inte om hur det går till och han talar inte om vad man ska göra. Utan det låter ju snarast som han lite grann nästan slår an en uppgivenhetens ton. Om nu saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Ja, det är ju bland det vi grubblar över. Hur ska man få saltet salt igen? Så vår fråga om det här är oåterkalleligt eller inte besvarar inte Jesus. Vi ska bläddra till Uppenbarelsebokens tredje kapitel och läsa den första versen där. Uppenbarelseboken 3 och 1. Och skriv till ängeln för församlingen i Sardes. Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: jag känner dina gärningar. Det heter om dig att du lever, men du är död. Det var väl konstigt. Har du någonsin träffat någon om vilken det påstods att han levde men i själva verket var han död? Med andra ord, har du någonsin mött ett levande lik? Ja, antingen är vi det ju allihopa eller också ingen av oss det. Och det kan ju vara lite grann en smakfråga hur du ser på sak. Men här säger ju alltså Herren också någonting ganska chockerande och lite överraskande. Han talar om en församling som tydligen har gott rykte om sig bland människor. Alla menar att det här är den verkliga väckelseförsamlingen. Detta är församlingen med rulle på. här händer det grejer. Här är det liv och hoppsan, som min dotter brukade säga när hon var liten. Och så säger Jesus, ja, det heter om det att du lever. Men du är död. Så kan det också bli. Och det antyder ju för oss att vår urskiljningsförmåga kan komma väldigt snett. Det är alltså inte bara så att saltet kan mista sin sälta. Utan det kan också vara så att när saltet verkligen har förlorat sin sälta, så tror vi allihopa att nu är det verkligen salt. Nu duger det till lite av varje. Nu är det prima vara. Tänk att man kan ta så miste. Vi ska bläddra tillbaka till bergspredikan igen, till Matteus 5:48. Där säger Jesus någonting som chockerar oss ganska djupt. Han säger, var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Och det där är ju en vers som vi brukar undvika, för vi tycker att den är ganska knäckande. Den är i starkaste laget. Vi undrar, kan verkligen Jesus mena så här? Ja. Det tror jag han gör. Men jag tror inte han lägger den meningen i det här ordet som vi ofta gör. Att vi ska vara lika fullkomliga som fadern. Vi gör det ofta till en gradfråga. Utan jag tror att det Jesus vill säga oss är att vi ska vara det på hans sätt och inte på vårt. Alltså att det är en kvalitetsfråga. Att Herren vill lära oss någonting om vad det hela syftar till. Vi kan aldrig nå upp till hans nivå. Men vi är ju ändå tänkta att vara hans avbilder. Och att vi alltså får liksom ompröva på något sätt. Strävar vi mot samma mål? Är vi ute efter samma sak, Gud och vi? Eller har Gud satt målet i söder och vi satt målet i norr? Och vi rusar för full maskin mot Nordpolen. Och Herren står där och säger, det heter om er att ni lever men ni är döda. Frågan är viktig och måste ställas. Vad går det ut på? Ja, om vi är jordens salt och Jesus uppmanar oss att vara fullkomliga på samma sätt som fadern i himlen är fullkomlig, då är ju han himlens salt, om man får uttrycka sig på det viset. Och det är alltså meningen att där han är, så att säga, den stora saltkaret, så är vi den lilla byttan med lite salt i. Något av hans natur. Vad går det hela ut på? Vad syftar allt sammans till? Jag citerar i det sammanhanget gärna Jesu ord ur hans förbön i Johannes 17:3. När vi talar om vad det går ut på. Vad går livet ut på? Vad är församlingen bra till? Varför är vi här? Varför står jag här och undervisar? Vad är jag ute efter? Vad är ni ute efter? Vad är vi ute efter? Jesus säger så här i sin bön: och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanne guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Jag vågar påstå, det är detta det går ut på. Att lära känna Gud. Ty när vi lär känna Gud, så får vi så mycket på köpet. Det är ingen omväg, utan det är den stora kungsvägen. Vi ska kolla lite grann i Johannes första brev, det andra kapitlet, verserna 12-14. Johannes första brev, andra kapitlet, 12-14 verserna. Jag skriver till er, mina barn. Ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er fäder. Ni känner honom som är till från början. Jag skriver till er som är unga. Ni har besegrat den onde. Jag har skrivit till er barn. Ni känner fadern. Jag har skrivit till er fäder. Ni känner honom som är till från början. Jag har skrivit till er som är unga. Ni är starka och Guds ord förblir i er, och ni har besegrat den onde. Fäderna, ja, det är ju de som så att säga, ja, kommit längst, låter lite dumt, men ni förstår vad jag menar. Det är de som har djupnat mest i sin tro. Ja. Vad är det som kännetecknar dem? Jo, de känner honom som är till från början. Det överraskar oss en smula. Jag skriver till er fäder. Åh, ni har uträttat så mycket. Nej, det skriver han inte. Och ibland är det intressant att se vad det inte står. Ni har lärt känna honom som är till från början. Han skriver ju också till barn, den gode Johannes. Ni har lärt känna fadern. Ni har fått ta emot syndernas förlåtelse. Och där börjar det. Att sedan när man kommer upp i puberteten, så att säga, besegra den onde. Det handlar kanske inte bara om att ta demoner i nackskinnet, utan i första hand att lära sig att inte svaja hit och dit för alla frestelser som kommer i ens väg, utan att det blir lite stadga i ens personlighet. Men bortanför det finns ett fantastiskt mål: att lära känna honom som är till från början. Och hur i all sin dar ska vi kunna, så att säga, tänka oss att bli hans avbilder om vi inte lär känna honom? Och nu Jesus säger: var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Hur ska det gå till om vi inte lär känna honom? Det är helt omöjligt. Och jag vågar också påstå att det är Bibelns budskap att när vi lär känna honom som är till från början, så har det en underlig förmåga nästan att förvandla våra liv. Vi bläddrar till fjärde kapitlet i samma brev, verserna 7-8. Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Vi testar igen och ser vad det inte står. Den som inte älskar är en riktig slöfock. Det står det inte. Har du sett det? Ändå är det så vi tror att det står. Den som inte älskar känner inte Gud. Därför att när vi lär känna honom så är kärleken nästan oundviklig. Ett så starkt intryck gör hans personlighet på oss. Och det är alltså ingen omväg på något sätt att lära känna honom som är till från början. Utan det är den väg som fungerar. Man får så mycket på köpet. Man får så mycket på köpet att man kan säga det är det går ut på. Resten, ja, det ordnar sig. Det löser sig. Vi kan ju lyssna till Paulus till omväxling. Andra Korinthierbrevet 3, verserna 17 och 18. Där skriver Paulus så här: Herren, det är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Ögonkontakt med Gud. Och det är starka saker. Det är inte bara för kännedom så att säga. Utan det är någonting som förvandlar oss i grund. Att utan slöja för ansiktet se Herrens härlighet. Och just av det förvandlas till hans avbild. Alltså blir det vi är skapade att vara. Vi går tillbaka till Johannes igen. 14 kapitlet i Johannes evangeliet. Vi ska läsa ett rätt så långt stycke. Jag börjar från början och läser till och med den 15 versen. Jesus säger till lärjungarna: känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min Fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos sa: Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss. Jesus svarade: så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga visa oss Fadern? Tror du inte att jag är Fadern och Fadern i mig? Det ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannerligen, jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn, det ska jag göra så att Fadern blir förhärligad genom Son. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Ja, just det. När vi lär känna Gud och kärleken till honom djupnar, så förvandlas våra liv. Inte därför att vi är tvungna, utan därför att vi vill det. Där Herrens ande är, där är frihet. Där Gud, den allsmäktige, råder, där är frihet. Så brukar det ju inte vara med allsmäktiga eller nästan allsmäktiga människor. Men så är det med Gud. Han är värd att lära känna. Nu är det så här att i avskedets stund så säger Jesus att ja, ni har ju lärt känna Fadern. Och lärjungarna ser lite förvånade ut och säger nej. I synnerhet Filippos, han tycker nej, nej. Det har vi ju inte gjort. Visa oss Fadern så är det nog. Och Jesus blir förvånad och så säger han: så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Målet att lära känna Herren. Ja, hur ska det gå till? Om detta att känna honom är målet, hur ser då vägen ut? Att leva ihop med Herren. Att leva ihop med Herren. Jag har funderat en hel del på sistone på det här. Att målet kan vi på ett sätt beskriva som ett stycke kunskap. Vi kanske kan förenkla det hela lite för oss genom att säga att målet är teoretiskt och vägen till målet är praktisk. Nu är det ju inget teoretiskt att känna Gud. Lika lite som det är något teoretiskt att vi känner varann. Men vi kan vända på det hela. Och så ställer vi frågan så här. Är det så här vi har uppfattat saken? Nej, vårt mål är oftast praktiskt och handlar om vad vi uträttar. Vårt mål är att få oss själva och varandra att göra saker. Och vägen till detta praktiska mål är oftast ytterst teoretisk. Gärna 10 år på bibelskola. Och då har vi alltså vänt på steken fullständigt upp och ner. Herren antyder för oss ett, ursäkta uttrycket, teoretiskt mål och en praktisk väg. Och vi söker ett praktiskt mål och en teoretisk väg. Och man kan alltid undra lite grann om det är harmlöst eller ej att vi vänder upp och ner på det hela så som vi gör. Vi bläddrar till Lukas evangelium till det 11:e kapitlet. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be liksom Johannes lärde sina lärjungar. Jag älskar den versen. Just därför att den talar om för oss att Jesus inte på något vis peppade lärjungarna med en massa undervisning om bön. Utan det blev ingen undervisning alls för de önskade sig det, för de bad om det. Jesus gjorde inte som vi gör. Nämligen att vi liksom, ja, nu ska vi lära oss det här med bön. Nu är det bön på schema 3 veckor framåt. Och första veckan har vi bön och fasta. Andra veckan så har vi bön i tungotal. Och tredje veckan så har vi andlig krigföring. Och nu ska vi lära oss allt om det här. Nej. Oh nej. Jesus är praktisk. Han smiter från lärjungarna. Och så ser han glad ut när han kommer tillbaka. Och så gör han inget mer. Han är praktisk. Hur lär man sig att be? Svar: genom att be. Inte genom att sitta på skolbänken. Och det vågar jag ändå påstå, som jag alltså uppfattar mig själv som bibellärare. Och som alltså sysslar mycket med, vad ska vi säga, den teoretiska infallsvinkeln på det kristna livet. Jag tror vi är för teoretiska. Nu ber lärjungarna i alla fall om undervisning, om bön. Och då är Jesus kolossalt praktisk. Först får de en liten bön. Herrens bön. Fader vår. Sen ger han dem lite ytterligare undervisning. Och vi ska kolla vad det är han säger. Och så ska vi kolla vad det är han inte säger. Vi börjar läsa i 5:e versen. Han sa till dem: Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig 3 bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger: Lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge den något. Men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andra är så påträngande och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt den som ber honom? Ja, vad är det Jesus nu lär ut om detta att be? Jo, han talar lite grann om hur det känns. Ibland. Inte riktigt alltid. Men ibland. Det känns som Gud hade somnat, säger han. Och det är ju skönt. Vem känner inte igen sig? Det är ju ganska bra att Jesus säger det. Så slipper vi. Det känns som om Gud hade somnat. Det gör det ibland. Det får ni vara beredda på, säger Jesus. Och så förklarar han inte varför det känns så. Inga försvarstal till Guds ära. Han bara säger att tänker att du står och knackar på hos en granne. Och grannen vill inte gå upp ur sänghalmen. Och ja, han får inte en lugn stund. Han kan aldrig lägga sig och sova med den natten. Om det är så att han inte kommer upp och lämnar ut några limper. Visst, så känns det när man ska be. Fortfarande är Jesus fullständigt praktisk. Han talar inte om hur många ord man ska använda eller hur säker man ska vara eller hur man liksom ska argumentera för att de himmelska kassaskrinen ska öppna sig. Han bara talar om Ni måste vara beredda på att precis så här känns det ibland. Punkt och slut. Och det är inget att fästa sig vid, utan bara fortsätt. Håll ut. Man får hänga på låset ibland. Och när man har lärt sig det, är man fullärd. Jag kan inte hitta någon annan undervisning i bönens konst än detta. Ibland känns det som om Gud hade somnat. Och det är bara att fortsätta. När man har lärt sig det, så är man, vad jag kan förstå, teoretiskt sett fullärd. Man kan förvisso bli mycket mera lärd än så. Men resten av lärdomen förvärvas via praktik och inte via teori. Utomordentligt intressant. Vägen är praktisk och målet är teoretiskt. Vi lär känna Gud. Och det antyder Jesus lite grann här också på slutet. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Och går du in under de här villkoren och sök Herren, du kommer att lära känna Gud. Han ger helig ande. Och när han gör det kan det nästan inte undvikas att du lär känna Gud. Ty anden vittnar. Jesus rundar sedan inte av det med några appeller till bön. Han talar inte om hur länge varje dag en fin kristen måste bedja. Inte ett ljud om alla de behov som borde bedjas igenom. Han bara öppnar en möjlighet. Och så talar han om lite grann hur det känns när man börjar att ta den möjligheten i bruk. Och han talar något lite om vad det hela kommer att leda till. Och vad spännande. Tänk om vi blev lite nyfikna på bönens möjligheter istället för att bara få dåligt samvete, som vi som regel får när vi hör ordet bön. Hoho, ja, vi ber ju alldeles för lite. Jesus förklarar ingenting i det här. Han antyder inga genvägar. Han ger ingen teknisk undervisning. Och det är ju skönt. Då kanske vi kan våga tänka oss att det inte behövs. Vi ska bläddra till Matteus evangelium till det 13:e kapitlet. Och studera Jesu pedagogik ifrån en annan infallsvinkel. Matteus 13. Lärjungarna kom fram och frågade honom: varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem: ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har, han ska få, och det är överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser, ty fast de ser de inte, och fast de hör de inte och förstår inte. Så uppfylls Jesajas profetia på dem: ni ska höra med era öron men inte förstå, och se med era ögon men ändå inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. De är tröga att höra med sina öron, och de tillsluter sina ögon så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Men saliga era ögon som ser och era öron som hör. Sannerligen, många profeter och rättfärdiga har längtat efter att få se det ni ser men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det. Varför talar du till dem i liknelser? Ja, Jesus svarar ju inte så där alldeles exakt på frågan. Men han säger så här, det är för att somliga ska förstå och andra inte ska förstå. Och det överraskar oss något. Va? Har du dina favoriter? Ja, kanske på ett sätt. Trots att Herren inte har anseende till personen. Därför det är skillnad på kunskap och kunskap. Förut så antydde jag lite grann att kunskapen är målet. Och livet ihop med Herren är vägen att nå det målet. Men vi vänder ofta på problem. Gärningarna är för oss målet och kunskapen är vägen att nå det målet. Kunskapen blir då ett medel och inte ett mål. Och nu talar Jesus i liknelser för att de som längtar efter att lära känna Gud, de ska bli berikade. Men de som bara vill ha kunskap om hur man gör, de ska inte få ut någonting särskilt av det. Och det ligger en omsorg ifrån Jesu sida i den tanken. Därför att det här med att söka kunskap om vilka gärningar vi ska göra, det är kunskapens träd. I vår svenska bibel heter trädet kunskapens träd på gott och ont. Hebreiskan slösar inte med prepositioner. Där står det bara kunskapens träd, gott och ont. Alltså det träd som ger kunskap om gott och ont. Eller det träd som ger oss den kunskap som gör att vi vet vad vi ska uträtta. Den kunskapen vill inte Jesus lämna ut. Därför den har på något sätt inte en god effekt i våra liv. Den får oss inriktade på oss själva. Att leva ihop med Herren och med tiden lära känna honom, det löser oss från självcentreringen. Men ju mer kunskap vi får om vad vi borde göra och hur vi borde vara, desto mer blir vi ju inriktade på oss själva. Och det är inte alldeles ofarligt att bli det. Därför är det inte ointressant det här. Om vad som är målet och vad som är vägen. Och det är heller inte en slump att vi råkar ha vänt på problemet. Därför att det finns något hos oss som älskar kunskapens träd mer än livets träd. Johannes 16 kapitel. Verserna 25 till och med 27. Johannes 16, 25-27. Detta har jag sagt er i bilder? Det kommer en tid då jag inte längre ska tala i bilder, utan med klara ord låta er veta allt om Fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn. Och jag säger inte att jag ska be till Fadern för er, till Fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Här ger nu Jesus ett löfte. Det ska komma en dag, säger han, då jag inte talar i liknelser, utan då jag talar klarspråk. Den dagen, säger han, ska jag inte be till Fadern för er räkning. Den dagen har alltså inte kommit ännu. Det är skriftens vittnesbörd att Jesus ber till Fadern för vår räkning, ända tills han kommer tillbaka. Vi kan påminna oss Paulus löfte i första Korinthierbrevet 13. Att vi ska lära känna Gud lika fullständigt som han känner oss. Men det blir efter de dödas uppståndelse och efter Jesu återkomst. Där är vi inte än. Men när vi kommer dit, då ska Jesus tala. Inte i liknelse längre, utan då är vi tydligen mogna för en undervisning i klartext. Det klarar vi inte nu. Nu behöver vi på något sätt få både Guds riket och Gud själv presenterat i liknelsens form. För att det inte ska bli en gudskunskap som liknar multiplikationstabellen. För att vi inte ska kunna dela upp Gud i primfaktorer och stoppa in honom i små fack. Pilla isär honom ungefär som man tar isär en mopedmotor och lägger i fotogen. Den sortens teologi tror jag Gud betackar sig för. Utan det är ju någonting helt annat att lära känna en person. Och därför målar Jesus heller liknelse för oss. För att det ska bli en personlig gudskunskap och inte bara en abstrakt teori. Vi ska nu bläddra till Gamla testamentet, Andra Mosebok 3. Det är ju det kapitel där Herren uppenbarar sig för Mose. Han går och vallar får. Och det var länge sedan han hade slutat att tänka på att han skulle ha varit kallad av Gud till att föra Israels folk ut ur Egypten. Och plötsligt utan föregående varning började brinna i en buske. Och Herren talar ur den brinnande busken. Och så utspinner sig en dialog. Och vi börjar läsa i den 13:e versen. Ty Herren kallar ju Mose att gå tillbaka till Egypten, till Israels barn. Mose är väl inte så där väldigt hågad. Då sa Mose till Gud: när jag nu kommer till Israels barn och säger till dem, era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose: jag är den jag är. Och han sa vidare: så ska du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till er. Namnet är ju inte bara en ljudkombination för att identifiera eller särskilja någon från någon annan när vi rör oss i Bibelns värld. Utan namnet är så att säga hemligheten om vem den är som bär namnet. Hans person eller hennes. Och ja, detta med att lära känna Gud. Det måste ju då bland annat handla om att djupna i förståelse för varför Gud heter som han gör. Jag är den jag är. Återigen kan vi använda oss av möjligheten att se vad det inte står. Herren säger inte så här: jag gör det jag gör. Han identifierar sig inte utifrån sina gärningar. Han är. Kunskapens träd ger oss alltså kunskap om vad vi bör göra och hur vi bör vara. Och den kunskapen är ju farlig. Därför att den leder ju nästan oundvikligen till att vi börjar identifiera oss med våra gärningar. Istället för att identifiera oss och varandra utifrån Guds skapelseverk i dig och mig. Det som inte kan förfuskas, även om alla dina gärningar är förfuskade. Det som du aldrig kan bättra på med aldrig så fina gärningar. Ty om Gud är den han är och du är tänkt vara hans avbild. Ja, då är det ju också tänkt att du är den du är. I en långt mer konstant och långt mer, vad ska vi säga, stabil mening. Än vad vi normalt räknar med. Vi lider ju av den här föreställningen, verkligen lider vill jag mena. Att när vi har lyckats med någonting, då har vi blivit något annat än vi var innan vi hade lyckats med det där som vi lyckades med. Och om vi har misslyckats med någonting, ja då har liksom allting fallit av. Då är vi ingenting längre. Och vi kan förstå att ganska mycket lidande i våra liv har det här som sitt rotsystem. Jag är den jag är, säger Herren. Och han inbjuder dig till att bli hans avbild. Hur går det till? Jo, genom att du lär känna honom. Så lär du i förbifarten känna dig själv. På rätt sätt. Genom att inte vara intresserad av vem du är, kommer du att lära dig vem du är. Så är det ju med mycket här i livet. Är man intresserad av att bli lycklig så blir man olycklig. Men struntar man i vilket så kan man bli hur lycklig som helst. Det är festligt men sant. Och det är väl för att vi är så intresserade av att komma fram till vem vi själva är genom att titta på oss själva. Det är väl därför vi fastnar i fällan. För det gör vi ju. Och så har vi vänt på hela problemet. Vi har vänt upp och ner på våra liv. Det är lätt gjort. Det är förfärligt lätt gjort. Herren säger ju på ett ställe att han ska över Israels hus utgjuta nådens och bönens ande. Och det är ju egentligen ett uttryck för människan när hon är löst ifrån sig själv. Nådens och bönens ande. Det är livets träd. Och kunskapens träda. Ja, det är prestationens och kravets ande. Träldomens ande. Vi ska sluta det här bibelstudiet med ett ord ur psalm 46 och 11. Psalm 46 och 11. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Hög blir jag bland hedningarna, hög på jorden. Bli stilla och besinna att Gud är Gud. Vad ska det vara bra för, säger vi, rationella västerlänningar? Det är väl inget, det är väl bara bortkastad tid. Nej, jag tror inte det. Därför det här är ju så mycket en fråga om vårt perspektiv på tillvaron. Så länge vi har det perspektivet att allt går ut på vad vi uträttar och vad vi producerar och vad vi gör. Och kunskap och inspiration ska bara inhämtas för att liksom hålla produktionsapparaten igång. Då händer någonting väldigt märkligt med våra perspektiv och krymper Gud. Har du tänkt på det? Då blir han väldigt liten. Och det är inte så konstigt, därför att denne Gud, han behöver ju hjälp av dig och mig. Han klarar ju inte tillvaron själv. Utan i all sin vanmakt gör han ju redan så mycket han kan, och vi måste också dra vår strå till stacken. Lyckligtvis är det inte så. Att bli stilla och besinna att Gud är Gud. Det är att så att säga få tillbaka det perspektiv där han, om jag får uttrycka mig lite vanvördigt, befinner sig i naturlig storlek. Och det mår vi väldigt väl av. Jag vågar bland annat påstå att väldigt mycket ångest ibland oss beror på att vi har en för liten Gud. Inte att vi har en för liten Gud, men en för liten uppfattning om Gud. Därför att vi har så mycket sådan undervisning i omlopp om hur det borde vara. Vi började med det här med kyrkans kris. Och bara i veckan som har gått så har jag drabbats av en del tidningsartiklar och en del papper av olika slag. Ifrån engagerade bröder och systrar som gärna vill vända på den beklagliga utvecklingen. Jag tänker på en artikel i Dagen där det stod om en församlingstillväxtkonferens i Oslo med en intervju med en av förkunnarna som förklarade att vi kan få väckelse när vi vill, och det är liksom bara att följa hans recept. Nu kan det ju hända att han blev lite schematiskt citerad i Dagen, men Jag blir så uppgiven när jag läser sånt. Har vi inte hållit på och piskat oss själva och varandra tillräckligt länge? Jag eller ett annat utskick där det stod talat om att, att nu skulle det komma visionära ledare, starka män som skulle tala om för oss precis hur, hur slipstenen ska dras. Och jag tänkte, har vi inte tröttnat på detta än? Kan vi inte få lite arbetsro snart? Så vi kan få ägna oss åt det går ut på. Att lära känna Herren. Och låta det få föda den frukt det själv föder. Jag tror Gud är nöjd med det. Frågan är bara om vi är det. Bli stilla och besinna att Herren är Gud. Nu ska vi be. Herre, så ber vi att du ger oss nådens och bönens and. Du ger oss barnaskapets and. Vi ber att olika former av prestationskramp och prestationsångest ska få släppa sitt grepp. Att vi de här dagarna ska få ägna oss åt dig. I den trygga förvissningen att det är omöjligt att se ditt ansikte utan att ens liv förvandlas. Låt oss få göra det på ett praktiskt sätt här. Genom att lyssna till varandra. Be med varandra. Glädjas inför ditt ord. Tala med dig. Under tidiga morgontimmar eller sena kvällsstunder. Under middagspromenader. Bönesamling. Herre, vi ber ju inte till dig. Bara för att uträtta en massa saker. För att saker ska hända. Vi samtalar ju också med dig för att lära känna dig. Hjälp oss att finna mer vila i vår tro. Än vad de flesta av oss har idag. Så att livet ihop med dig. Kan få tillbaka. Sin karaktär av nåd, glädje, förmån och gåva. Amen.